Tidigt på morgonen, mitt i natten egentligen, ringer telefonen som jag alltid har bredvid sängen. Nu har det börjat. Ukraina blir attackerat från alla håll, hör jag säkerhetstjänstens högsta chef säga. Det är den 24 februari 2022, en avgörande natt på många sätt. Jag har bara några veckor tidigare blivit Nederländernas försvarsminister. Klarvaken på direkten slår jag på CNN och ringer vår statsminister Mark Rutte. Vi behöver inte prata länge. Vi bestämmer direkt att regeringen ska träffas i ett akut möte så fort som möjligt. Säkerhetstjänsterna och den militära ledningen kommer att uppdatera oss. Vi ska båda kontakta våra viktigaste kollegor utomlands för att diskutera både NATOs och EUs respons. Efter ytterligare några telefonsamtal slänger jag på mig kläderna och hoppar in i bilen. Tankarna är många när vi kör mot Haag denna tidiga, mörka vintermorgon. Hur är det i Kiev just nu? Har folk satt sig i sina bilar och lämnat sina hem? Eller söker de skydd i källare och tunnelbanor medan de hör flygplanen och bomberna falla? Hur snabbt kommer Ukraina att falla? Men vad jag inte anar är att det som väntar är ett krig i Europa idag inne på sitt femte år. Inte heller vet jag då att Europas stöd ska vara avgörande eftersom USA kommer att ändra kurs. Vad jag minns är att jag känner ett stort ansvar. Att jag i min nya roll som försvarsminister måste göra allt vad jag kan för att Ukraina ska stå emot de ryska styrkorna. Men att jag också behöver vara förberedd på det värsta. Det gäller att känna igen historiens avgörande ögonblick. Den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina är ett sådant. Precis som 9/11 eller när Nelson Mandela släpptes och apartheid äntligen kunde ta slut i Sydafrika. Eller när Berlinmuren föll. Man vet att världen förändrats. Jag heter Kajsa Ollongren och det här är mitt sommar. När Putins krig började var vi inte oförberedda. Även om säkerhetstjänsterna i Europa var mer försiktiga i sin bedömning än vad USA var, så gick det inte att missa den enorma truppstyrka som Ryssland hade byggt upp vid gränsen. Kreml hävdade konsekvent att de stora truppförflyttningarna i gränsområdet bara var militära övningar. Vissa i Europa trodde på det. Jag var inte en av dem. Med så stora styrkor var det osannolikt och möjligheten att det kunde handla om en fullskalig invasion behövde tas på allvar. Bara någon vecka efter att jag hade tillträtt min nya post i januari det året kom min brittiska kollega Ben Wallace till Haag för att dela sekretessbelagd information om Rysslands avsikter. Vi träffades på försvarsdepartementet i ett rum utan fönster, utan telefoner eller annan utrustning som man gör när man ska prata om klassificerad information. Frukost fanns, men ingen rörde den. Den brittiska bedömningen var att situationen var ytterst allvarlig. Wallace hade redan i november varnat för att det inte var frågan om ifall Ryssland skulle anfalla Ukraina, utan när. Vår första träff i Haag var början till ett mycket nära och intensivt samarbete. Liksom det jag utvecklade med Ukrainas försvarsminister Oleksiy Reznikov, USAs försvarsminister Lloyd Austin och många kollegor inom EU. Vi håller kontakt ännu idag. Kriget i Ukraina började ju inte i februari 2022. Krim var annekterad sedan 2014 och i Donbass i östra Ukraina hade det varit krig sedan dess. Men nu eskalerade situationen till ett angreppskrig som också bröt mot folkrätten. Frågan vi ställde oss i början av 2022 var vad vi kunde göra. Vi behövde förstå vilken risk vi löpte själva i Europa vilka möjligheter vi hade att komma till hjälp. Ukraina var inte medlemmar i NATO och inte heller i EU. Men det var uppenbart för mig att mellan Ryssland och EU, mellan Ryssland och NATO, fanns bara Ukraina. Och deras öde skulle komma att bestämma vårt. Jag var övertygad om att Ukraina behövde beväpnas. Vi kunde inte låta Ryssland erövra fler delar av Ukraina. Putin gick inte att lita på. Det visste vi sedan länge. Små gröna män marscherade in och tog kontroll över Krim i 2014. Det så kallade inbördeskriget i Donbass var rysk inblandning redan från första början. Putins dröm om territoriell expansion, om återförening av Krimhalvön och att återupprätta stormaktsställningen från sovjettiden är hans systematiska vedergällning för den förlorade makten. För att nå sitt mål har han utvecklat en selektiv ideologi om den ryska civilisationen där Ryssland är i ständig konflikt med andra länder som anklagas för att försöka försvaga och splittra Ryssland. Putins dåliga ursäkt att angripa Ukraina. I Holland var vi extra medvetna om vilka risker det innebär sedan ett passagerarplan på väg från Amsterdam till Kuala Lumpur sköts ner över östra Ukraina sommaren 2014. Alla ombord, 298 personer, varav 196 nederländska medborgare omkom. Senare har en internationell utredning bekräftat att planet sköts ner av en rysk byckraket som transporterades från Ryssland och tillbaka efter händelsen. Ansvarig för brottet, ryska staten. När Ryssland anföll Ukraina vinternatten den 24 februari hade Ukraina rätt att försvara sig, men det var också vår plikt att stödja dem. Jag var bland de första att uppmana det nederländska parlamentet att skicka vapen till Ukraina. Det var inte utan motstånd, för Nederländerna hade haft hållningen att inte skicka vapen till länder i väpnad konflikt. Men nu var det annorlunda, och snart fick vi igång transporterna. Inga stridsvagnar och jaktflygplan i första hand, det kom senare. Men Stingers, som sköt ner helikoptrar, och Panzerfausten som hjälpte stoppa ryska stridsvagnar i kilometerlånga kolonner som därmed aldrig lyckades nå Kiev. Det var befriande att se. Rysslands invasion gick i baklås redan från början. Ukraina är också del av min egen historia. Min farfar, Alexander Ollongren, föddes i Kiev i dåvarande Ryssland år 1901. Hans far, Vladimir, hade varit lekkamrat till tsaren Nikolaj II och själv var han ung fänrik i tsarens flotta när den ryska revolutionen satte igång 1917. Lenin ledde maktövertagandet som störtade ryska tsaren och var början till ett inbördeskrig som skördade miljontals liv och som slutade med bildandet av en kommunistisk stat, Sovjetunionen. Bara 17 år gammal lämnade min farfar Ryssland för att aldrig återvända. Han flydde, som många andra ryssar som tjänade tsaren och som alltså var bolsjevikernas största fiende. Det är en ganska komplicerad historia, den om familjen Ollongren, med individer som rört sig över världen i flykt från krig, men också i hopp om en bättre framtid. På så sätt så lik många andras öden idag. Som barn visste jag bara att min ryska farfar hade seglat från Vladivostok och hamnat i Indonesien, som då fortfarande var en holländsk koloni. Där träffade han min farmor. Hennes familj hade velat slippa krig och elände efter borgkrigen i Sydafrika och valde att emigrera till nederländska Ostindien. Det skulle visa sig vara en felräkning, i varje fall när det gällde att slippa krig. Hur som helst, de gifte sig och fick 4 barn, av vilka min far var äldst. Mina minnen av min farfar och farmor är från den sista delen av deras liv som de tillbringade i Haag. Vid deras matbord talades det engelska. Ofta bjöds det på indonesisk mat, antingen i deras lilla lägenhet eller på en av stadens många indonesiska restauranger. Där fanns den godaste rajstafel och den blommande hibiskusen i fönstret påminde om tropikerna. Man pratade om dofterna, om maten, om vädret och om människorna på Java. Det var en annan värld som jag som barn tyckte lät väldigt spännande. Kriget nämndes inte så ofta, vilket jag senare undrade över. För både min far och farfar satt fängslade i japanska interneringsläger under andra världskriget. Efter attacken mot Pearl Harbor i december 1941 gick Japan till offensiv i Sydostasien. De betraktades som fiender eftersom Nederländerna var i krig med Japan och därför internerades även civila män, kvinnor och barn. Min pappa var bara 13-14 år gammal. Senare har jag förstått att den tiden var tung och svår och måtte ha satt spår för livet. Men de var tacksamma att de överlevde. Man frågar ofta var mitt namn Ollongren kommer ifrån. Det låter inte det minsta holländskt. Efternamnet är från min far med rötter i Finland. Men mitt svenska förnamn fick jag från min mamma, Karin, som snart blev Kajsa. Jag är född och uppvuxen i Holland. Vi talade svenska hemma. Holländska lärde jag mig först senare, i förskolan. Jag gillade det, att vi hade ett eget språk och ingen visste vad man sa. Att vi firade Lucia och julafton. Och på sätt och vis får man ju det bästa av två världar när man växer upp med två hemländer. Två språk, två kulturer. Att växla mellan svenska och holländska har blivit naturligt för mig. Med mina egna barn gör jag detsamma. Vi har också vårt hemliga språk. Jag ser det klart nu framför mig. My love, jag skulle döda för dig. Pang, pang, men du ber mig hålla low key. My love, för de har ögon på dig. Luvan är på när vi ses någonstans. Tårarna de brinner ända ner till din hals. Säg vad de vill men inget är sant. Jag känner hur du brinner här i min famn. Så vi dansar tätt. Själv har jag hittat mitt hem i Amsterdam, friheten och öppenhetens stad. Jag flyttade dit som 18-åring för att läsa historia. Och nu bor jag fortfarande där med min hustru Irene. Våra två pojkar är födda i Amsterdam. Jag är både nederländare och europé. Jag älskar Sverige och Bryssel kallar jag också hemma. Jag har bott i underbara Paris när jag läste vid École Nationale d'Administration. Men framför allt känner jag mig Amsterdammer, eller Amsterdambo på svenska. För Amsterdam, det är mitt hem. Det är staden där man sedan gammalt inte bara kämpar för sin egen frihet utan också för andras. I flera århundraden kom man till Amsterdam som protestant, jude eller lutheran. Vetenskapsmän sökte sig dit som Descartes på 1600-talet för yttrandefriheten. Innan andra världskriget valde många tyska judar att komma just dit. Senare var det i Amsterdam som världens första homosexuella äktenskap ägde rum, 2001. Själv har jag känt att det inte finns ett bättre ställe för två kvinnor att bilda familj. Det är inte bara en fråga om tolerans. Det handlar om att det finns så många som är annorlunda, som avviker från normen, att man inte ifrågasätts. Och en frihamn är Amsterdam fortfarande. För krigsflyktingar, oavsett religion eller nationalitet, för studenter och forskare, för konstnärer från hela världen, oavsett om deras omvägar varit korta eller långa. Där man omfamnar olikheter istället för att bekämpa dem. Det är viktigt, särskilt i denna tid. Som stad tar Amsterdam fortsatt ställning mot populisters och xenofobers lättköpta cynism. Också idag. En av Europas mest kända extremhögerpopulister, den främlingsfientliga Geert Wilders, har vunnit val i Nederländerna flera gånger, men i Amsterdam har han aldrig lyckats. I ett valtal jag höll i Amsterdam en gång markerade jag det genom att säga att om Wilders skulle vinna valet i Nederländerna så kunde vi utropa republiken i Amsterdam. Han har aldrig uppskattat det. Och när jag senare blev minister ville han direkt rösta om en misstroendeförklaring, bland annat på grund av mitt svenska medborgarskap. Den röstades ner för övrigt. Amsterdam har en enorm dragningskraft på de som kämpar för frihet. Ryska kanalen TV Rain, som stängdes av ryska myndigheterna, flyttade till Amsterdam 2022. Där fick de licens och kan nu nå miljoner människor i Ryssland. TV Rain granskar den ryska regeringen och rapporterar om kriget i Ukraina. Så precis som på 1700-talet, när Amsterdam var frihetens stad där böcker, pamfletter, dikter och teaterpjäser trycktes, är det nu en stad som lätt blir ett hem åt de som inte kunnat stanna kvar där de helst skulle vilja vara. För mig är Amsterdam inte bara hemma, utan också staden där jag tog första steget in i politiken. Efter en lång karriär i Haag som tjänsteman på olika departement valde jag att byta roll. Från kulisserna till scenen, från rådgivare till ansvarig. Det var dags att vara med och axla ansvaret, att förändra och förbättra saker för allmänheten. Politiken var redan min arena, men utanför strålkastarljuset. Att träda fram som politiker kommer till ett pris som jag länge inte ville betala. Det betyder att bli en offentlig person. Att inte kunna vara anonym. Det var inte något jag såg fram emot. Men mina barn var lite större och i Amsterdam kunde jag bli viceborgmästare. Och jag bestämde mig att ta chansen. Sen länge var jag demokrat, som vi kallar oss i partiet jag hör till. Ett parti som idag är störst i Nederländerna och leder regeringen, men som inte har varit lika etablerat som Socialdemokraterna eller Kristdemokraterna länge var i Holland. D66 heter partiet. Ett socialliberalt parti. I den politiska mitten, kan man säga. Ett progressivt parti som siktar på mera europeiskt samarbete, som driver frågor om klimatomställning, bostadspolitik och demokratisk förnyelse. Jag har aldrig ångrat mitt steg in i politiken. Att vara Wethouder, kommunalråd i staden där jag bor. Det var som ett varmt bad. Att cykla till jobbet. Att direkt kunna betyda något för människor. I Haag träffar man mest andra tjänstemän och politiker. I Amsterdam hade jag ansvar för ekonomin och kulturen och jag jobbade med företagare, stora och små, med teater- och museumrepresentanter. Jag träffade invånare från alla delar av staden praktiskt taget varje dag. Amsterdambor som inte håller tillbaka. De säger precis vad de tycker. Men också ställer de upp. All politics is local, sägs det ofta. I huvudstaden, i varje fall i Holland, är det också tvärtom. All politics is our politics. Så när något stort händer diskuteras det i rådet i Amsterdam. Så var det när kriget i Syrien under Assads diktatur tvingade tiotusentals att lämna landet. När Angela Merkel sa, "Vi schaffen das", vi klarar det. I Amsterdam kavlade vi upp ärmarna och öppnade kontor, sporthallar och till och med ett gammalt fängelse. Jag minns att jag besökte Amsterdams centralstation där många syrier anlände. Barnfamiljer, liksom ungdomar. Och alla blev omhändertagna av Amsterdambor som ställde upp frivilligt, dag efter dag. Detsamma såg vi senare när Ukraina blev attackerat och kvinnor och barn tvingades lämna landet. Det gör mig stolt. Anegua mode akora wa mwaki. Anya chere tati akohike. Anyala mosia ya kora kara. Na kara kara beta kaga. No. Jag tycker det är viktigt att se flyktingar för vad de är. Människor som inte kan vara kvar där de en gång var. De flesta vill inte alls lämna sitt hem. De har inget val. Nu när vissa i politiken i Holland och många länder i EU skyller på flyktingar för allt som inte går bra, tänker jag ofta på de som fann ett nytt hem i ett annat land, som min farfar, min mor och många, många andra, som bidragit till sitt nya land, men aldrig glömde det gamla. Jag tänker också på hur modiga människor kan vara, på de som betalar ett pris för att ta ställning. I mitt nuvarande jobb som EUs representant för mänskliga rättigheter träffar jag många av dem. Oberoende journalister som fått gå i exil, politiska aktivister som lever med hot eller fängslas. Särskilt imponerande är det att träffa familjemedlemmar som träder i de fängslades ställe och fortsätter deras kamp. Jag tänker på Svetlana Tsifanouskaya från Belarus som fick tillbaka sin man efter många år i fängelse och som fortsätter kämpa för sitt land. Eller Affet Mosba från Tunisien som strider från Paris för sin syster Sadia, erkänd för sitt engagemang mot rasism, som sitter i ett tunisiskt kvinnofängelse. Mest fruktar hon att de aldrig mer kommer att ses. Eller på Appas, en ung kille från Krim, som lånade ut 10 euro till en kompis och nu avtjänar 10 års fängelse i Ryssland för vad de kallar finansiering av en illegal väpnad grupp. Hans familj kämpar för honom varje dag. Så många tvingas lämna sina hem som flyktingar från krigsområden i Ukraina, Mellanöstern och Afrika gör idag. Andra föds som flykting. Jag har besökt läger i Libanon och Jordanien där flera generationer bara känner till livet i de flyktingläger som upprättades av FN 1948 och 1967. Det som berör mig mest är att människor blir helt beroende av hjälp. Utan möjligheten att arbeta, att själv försörja sin familj, blir man ett offer. Och fattigdomen går knappt att ta sig ur. Och det är därför jag alltid satsat på utbildning, språk och jobb så fort som möjligt för de som kommer som flyktingar till Holland. Att söka ett hem är tidlöst. Av alla som flyr eller flyttar kommer vissa att återvända när det åter är möjligt. Andra stannar på den nya destinationen. Det blir deras nya hem. Vad jag minns som barn är att Sverige kändes väldigt långt borta. Mycket längre bort då än nu. När jag föddes i maj 1967 i Leiden i Nederländerna var Sverige inte med i EU. Att flyga dit var inte att tänka på, det var alldeles för dyrt. Nej, man åkte bil eller tåg och det tog 2 dagar att komma fram. Bron mellan Sverige och Danmark fanns inte. Gränskontroller tog tid, pengar skulle växlas på banken, lokomotiv skulle kopplas av och på. Det fanns en färja, Torline hette den, som gick mellan Amsterdam och Göteborg och den tog vi ibland. Den här tiden, 70-talet, präglades också av kalla kriget. Berlinmuren skilde öst från väst. Men det märktes inte i den bubbla som var min lilla barnavärld. Jag njöt av härliga svenska somrar på mormor och morfars sommarställe. Det årliga återseendet med den svenska familjen i sommarloven var en ritual som aldrig ifrågasattes. Som barn funderade jag aldrig på att vi skulle kunna åka någon annanstans. Det ligger kvar som en idyllisk bild av Sverige. Inget märktes av järnridån som sänkts tvärs över kontinenten. När vi var ute i skogen, plockade blåbär och kantareller, badade i sjön, åt fläskpannkaka och pyttipanna med lingonsylt. Och allt möjligt annat gott som jag än till denna dag associerar med Sverige. Jag gillade ABBA. Jag slukade Vilhelm Mobergs gripande böcker om utvandrarna. En enstaka gång var vi där på vintern och då kunde det hända att vi blev insnöade där på landet och inte kunde åka hem. Vi barn hurrade när elen slocknade medan de vuxna tände stearinljus och eldade i vedspisen. Men idag är det annorlunda. Att vara medlemsstat i EU har gjort att Sverige inte längre känns som ett land i utkanten av kontinenten. Sverige har blivit ett framstående, stolt nordiskt land som använder sitt inflytande och leder i vissa sammanhang. Det var ett enormt steg när både Sverige och Finland gick med i NATO. Jag skrev själv som försvarsminister på dokumenten som ratificerade Sveriges tillträde. Och det kändes stort. Jag lyfter ofta fram detta som illustration av att vi i vår del av Europa ska ta det stora säkerhetshotet vi står inför på allvar. Länge valde Sverige neutralitet och sedan alliansfrihet. Men som den förra finska presidenten Sauli Niinistö sa, nu har den ryska björnen vaknat och då är det dags att söka skydd i gemenskapen. Krig stör samhällen djupt. Vad vi upplevde efter den 24 februari 2022 var nytt för de flesta utom de äldsta generationerna i Europa. Vladimir Putin trodde han skulle erövra Ukraina på 3 dagar. Ryssarna hade ceremoniella uniformer med sig. Man trodde verkligen man skulle få ett varmt välkomnande och en segerparad i Kiev var förberedd. Men de tog fel. Jag minns ett telefonsamtal med president Zelensky under de första dagarna av kriget. Dåvarande statsminister Mark Rutte och jag lyssnade på hans bedömning av situationen. I need ammunition, not a ride, hade Zelensky redan sagt till världen. Men ingen visste om Ukraina skulle klara det. Efter det samtalet var vi nedstämda och vi sa till varann att det kanske var sista gången vi hörde hans röst. Mer än någonsin var vi övertygade om att det var vår plikt att göra allt vi kunde för att hjälpa. När jag senare kunde åka till Ukraina själv, sommaren 2022, besökte jag Irpin och Butcha. Och när man är där är det svårt att inte tänka på människorna som hittades döda på gatorna, många med händerna bakbundna. Jag visades runt bland kvarblivna, sönderskjutna bilar och bombade lägenheter. Jag har pratat med militärer som försvarade Azovstal-fabriken i Mariupol i 86 dagar under total belägring. Av en av dem fick jag ett kort han tog där. När solen lyser in i fabriken och han fångade ett ljust ögonblick i den mörka tid de levde i. Jag har också rest närmare fronten, Kharkiv, Dnipro och Mykolaiv. I Odessa besökte jag det världsberömda operahuset. Där inne hördes inte längre någon musik utan flyglarmet och vi tvingades evakuera byggnaden. Varje gång gör det ett djupt intryck att se både förstörelsen och ukrainarnas enorma motståndskraft och beslutsamhet. Krig kan också frigöra styrkor som inte syntes innan. I Ukraina har det gjort det. Deras uppfinningsrikedom, deras förmåga att snabbt lära sig hantera vapen som vi kunde ge dem. Trodde vi att det skulle ta år, trodde månader. Trodde vi månader, så trodde veckor. Och nu är det vi som lär oss av Ukraina. Idag ser det bättre ut för Ukraina. Ukraina förlorar inte och bara det betyder förlust för Ryssland. Kriget är nu inne på sitt femte år och efter en fruktansvärd vinter när Ryssland försökte få landet på knäna genom att neka värme och el har Ukraina fått överhanden. Den som inte är starkast måste vara smartast. Med drönare lyckas de kontrollera allt större delar av fronten. Ryssarna har inte hittat ett svar på ukrainska robotar som når djupt i Ryssland, som hindrar krigsindustrin och isolerar Krim. Och Ukraina har byggt en industri som vi bara har börjat med här. Jag har ofta sagt att Europa måste investera mer i Ukraina, inte bara för dem, utan också för oss själva. Nu ser vi en försvarsindustri som kännetecknas av extremt snabb innovation. Fabriker som kan producera stora mängder men som samtidigt kan förflyttas till andra lokaler på nolltid. Att avancera vid fronten betyder att avancera i teknologi och tvärtom. Här gäller en enkel regel. Bygga, testa, anpassa. Om och om igen. I april rapporterades en historisk framgång när robotar och drönare intog ryska ställningar utan människor. I våras träffade jag president Zelensky igen när han tog emot The Four Freedoms Award i Holland. Jag har träffat honom ofta sedan 2022, både i Ukraina och i Holland. TV-kändisen som blev krigspresident. Nu tyckte jag han såg äldre ut. Lite gråare hår, några fler rynkor, men samma målmedvetenhet. En enveten man. Ansvaret tynger honom, det ser man. Men han ger sig inte. Inte i februari 2022 när ryssarna anföll. Inte i februari 2025 efter att Trump praktiskt taget sparkade ut honom ur Vita huset. När jag var minister överraskade han mig med först Jaroslav den vise orden som tack för hjälpen. Jag har alltid känt mig väldigt obekväm när ukrainarna tackar oss. Kriget rasar där, inte här. När vi såg senast pratade vi om vad man kunde göra efter kriget. Han skojade att han skulle gå tillbaka till stand-up comedy. Att jag som försvarsminister kunde hjälpa Ukraina att få F-16 stridsplan har de inte glömt i Kiev. Och jag känner mig lite stolt varje gång jag hör att planen är i luften och skjuter ner ryska kryssningsrobotar. Sverige har nyligen ingått en överenskommelse med Ukraina om Saabs Gripen. Snart kommer de också hjälpa försvara luftrummet över Ukraina. En annan före detta kollega från Ukraina, Alexander Kamishin, som nu är en av Zelenskis viktigaste rådgivare, berättar gärna om hur vi träffades första gången. Jag kommer aldrig att glömma det mötet. Det var mitt under en kall och mörk vinternatt, någonstans mellan Kiev och den polska gränsen. Man måste resa med tåg nu under kriget. Han var då Ukrainas minister för strategiska industrier och reste tillbaka till Kiev. Jag var på väg därifrån. Vi ville gärna träffas och han ordnade så att båda tågen stannade upp. Inga andra fick lämna tågen. Det gällde, nu som då, en spärrtid. Jag kliver ut i kylan och bäckmörkret. Alexander, en stor och reslig man från Krim, möter mig på perrongen och vi går till ett litet kontor. På bordet står ukrainska och holländska flaggor som stationsmästarens fru hade sytt, säger han stolt, för att markera att det handlar om ett viktigt och officiellt sammanträde. Där förhandlade vi för första gången om ett industriellt samarbete mellan våra länder. Det var början till många kontakter och kontrakt mellan ukrainska och holländska företag. I politiken är mänskliga förhållanden otroligt viktiga. Att visa att man är beredd att gå den extra milen kan göra stor skillnad. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oh, et fort que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oh, et fort que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. På många sätt är det också Ukraina som fört mig dit jag är idag, till uppdraget som EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. Det Ukraina försvarar är rätten att vara ett fritt land, fritt från rysk ockupation och fritt på det sättet att människor kan göra fria val i ett land där deras rättigheter är respekterade. Och för Ukraina hägrar Europa att vara en del av EU, en union skapad för att skydda demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Där tycker jag de borde ha en självklar plats. Vi såg hur Putin firade segerdagen på Röda torget den 9 maj. Trupperna marscherade. Men det fanns inga stridsvagnar, inga pansarfordon, inga raketer. Ryssarna är så rädda för ukrainska drönare att de stängde ner internet i Moskva och Sankt Petersburg. I april 2026 förlorade ryssarna mer land i Donbass än de erövrade. Fronten är en 20 km bred dödszon. Ukraina når djupt in i Ryssland, vilket betyder att 70% av ryssarna bor i områden där Ukraina kan attackera militära mål, olja- och gasproduktionen, vapenfabriker, militära flygfält och hamnar. Enligt brittiska säkerhetstjänsterna dödades eller sårades över 1,3 miljoner ryska soldater sedan 2022. Förra året 35 000 män varje månad. Det blir allt svårare att kunna ersätta dem. Fängelser har de redan tömt. Stora summor ut till män som ställer upp. Och till änkorna, till de som inte klarar sig. Flera tusen nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget. Andra länder har beklagat sig till Ryssland när det visat sig att deras medborgare har rekryterats och dödats vid fronten. Så Ukraina kan vinna eftersom Putin förr eller senare inte har råd att fortsätta kriget. Som försvarsminister jobbar jag med att försvara oss med vapen. Idag jobbar jag med att försvara oss med hjälp av lagen, mänskliga rättigheter och krigets lagar. I Europa har vår egen historia lärt oss att mänskligheten behöver lagar och institutioner som skyddar oss från våra mörkaste sidor, från hatet, från våldet och från den ohämmade girigheten. Därför är mänskliga rättigheter en del av EUs författning. Mitt jobb är att göra dessa torra klausuler till verklighet. Det gör jag genom att resa runt i världen och prata med politiska ledare om mänskliga rättigheter och krigets lagar. Det är ett uppdrag som egentligen kräver fler timmar än dagen har. Under en arbetsdag kan jag befinna mig mentalt i Syrien, Sudan, Colombia och Myanmar. Jag skulle aldrig klara det utan stöd från kunniga och hängivna medarbetare. Och ändå blir det fel ibland. Alldeles nyligen skulle jag träffa en före detta president med ett idag viktigt uppdrag. Han hade via sina medarbetare bett att få tala med mig. Vi var på samma konferens och jag slussades in i ett mötesrum där ett flertal personer redan satt och pratade. Jag sitter och lyssnar uppmärksamt, men jag märker att ämnet är något helt annat. Det låter dessutom som att det gäller ett helt annat land. Jag tittar mot mina medarbetare som ser lika förvånade ut. Vi håller god min, avslutar samtalet och efter ett tag lämnar vi rummet. Vi hade blivit insläppta i fel rum. Det var kaos på den där konferensen. Men vi fick till det senare. Ingen Photoshop och bling bling. Helt naturlig, viktig, real ting. Helt seriös. Vad gör du med dig gött? Seriös. Du har riktigt, riktig timing. Helt naturlig, viktig ting ting. Helt seriös. Helt seriös. Helt seriös. I vintras var jag i Libanon under en kort stund av hoppfullhet i detta krigsdrabbade land. Efter vapenvilan i Gaza och innan kriget i Iran hade börjat. Libanon har upplevt så många uppskärande händelser. Från inbördeskriget på 70-talet till den stora explosionen i Beiruts hamn i 2020. Flyktingar från Palestina och Syrien befinner sig i det segregerade landet där terrorgruppen Hezbollah agerar som en stat i staten. Ändå tar man mänskliga rättigheter på allvar. Jag träffade president Aoun. Sista gången han tog emot mig bar en uniform. Han var landets högsta general. Klädd i kostym pratar han nu om att skapa rättvisa för de som drabbats av förbrytelser. För rättvisa är den viktigaste förutsättningen för att återuppbygga förtroendet mellan människor. Också i Syrien, där jag var nu i sommar, är det bland det viktigaste man måste åstadkomma. Israels krigstaktik innebär att inta bufferzoner i Gaza, i Libanon, på Västbanken och i Syrien. Israel har rätt att försvara sig mot Hezbollahs och Hamas angrepp. Men på det här sättet bryter även de mot krigets lagar. Miljontals människor har tvingats fly. Massiva civila förluster som har skett i Gaza och Libanon skadar Israels internationella legitimitet och löser inte säkerhetsproblemet. Varken Hamas eller Hezbollah kan besegras endast med militära medel. Sedan länge vet vi att idéer inte kan bombas bort. Paradoxalt nog kan stödet för dessa terrorister tvärtom växa. Viljan till hämnd ökar och riskerar leda till fortsatt radikalisering. Därför måste EU ställa upp med stöd till Libanons försvar som måste avväpna Hezbollah och till samhället där de olika befolkningsgrupperna måste försonas. Debatten om Mellanöstern präglas av oförståelse. Hur kan du framhålla mänskliga rättigheter när ni inte lyckas skydda palestinerna i Gaza, frågar man mig. Varför behöver judar i Europa som inte är ansvariga för Netanyahus krig leva med rädsla för våldsam extremism, framhåller andra. Jag svarar att krigets lagar gäller överallt, även i Gaza. Att mänskliga rättigheter gäller för alla, överallt. Att i nuläget stridande terrorgrupper och länder väljer att inte respektera dem betyder inte att reglerna inte duger. Det betyder att vi måste hitta på bättre sätt att avtvinga dem. Hitta mer politisk vilja att straffa med ekonomiska och politiska sanktioner. FN har försvagats. EU måste ställa upp och ta ställning. Det finns övergrepp som inte får gå obestraffade om vi ska skapa fred och för att de drabbade ska kunna gå vidare. Rättvisa kan låta som ett abstrakt begrepp, men för den som berövats tillgång till sanning och rättvisa är det en högst kännbar verklighet. Det handlar inte om hämnd, utan om att få veta sanningen, slå fast att det som skedde var otillåtet och att få garantier om att det inte får ske igen.
À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, je suis pas ta catin, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En cas de la baby, tu dois ça d'après toi.
Jag har pratat med modiga mödrar i Mexiko som går ut på natten i farliga områden kontrollerade av kriminella gäng för att leta efter sina försvunna söner. När polis och rättsväsende inte kan ge svar på vad som har hänt deras barn tar de ordagrant saken i egna händer och gräver där de tror de ligger begravda. Jag tänker på de bortrövade barnen i Ukraina, nu över 20 000 dokumenterade fall. Det finns barn som kan berätta hur de klarar sig undan. Andra kommer kanske aldrig kunna återvända till sina familjer. Vissa kommer tvingas att strida med ryssarna mot deras eget fosterland. Så grymt är det. Ukraina, Gaza, Sudan, Myanmar, Iran, Syrien. Länder där människor drabbats av krig. Av ledare som inte tar hänsyn till människoliv eller mänskliga rättigheter. Om man bor i Butja eller Beirut, i Kharkiv eller Khan Yunis i Gaza. Kriget drabbar alla på samma sätt. Vanliga, oskyldiga människor, framförallt barn, drabbas. Och flera generationer påverkas. Också de som inte ens är födda nu. Därför får vi inte vara likgiltiga. Vår humanitet kan inte vara selektiv. Jag undrar ibland om vi inte lärt oss alls av historien. Den upprepar sig. Inskränkningen börjar redan när man ser de första tecken på förtryck. När yttrandefrihet och demokrati begränsas. När rättigheter som vi trodde var givna ifrågasätts och dras tillbaka. Till och med i USA, där man inte längre vill stödja civilsamhället och FN. Där kvinnors rättigheter inskränkts och transpersoner i försvaret blir avskedade. Där det inte finns någon frihet finns det förtryck. Sättet Putin styr Ryssland. Eller Xi, Kina, pressar syret ur samhället. Att granska makten betyder i allt fler delar av världen en säkerhetsrisk. I Iran såg vi hur demonstrationer brutalt slogs ner. Under 2025 dödades 129 journalister, varav de flesta i Gaza, enligt The Committee to Protect Journalists. Ännu idag släpper Israel inte in internationella journalister i Gaza. Belarus håller hundratals politiska fångar. Listan är lång. Det är sådana saker jag jobbar dagligen med. Att rikta ljuset mot dessa mörka hörn. Att inte se åt ett annat håll. Jag har lärt mig att för att bekämpa ondska och förtryck behövs det samarbete och uthållighet. Och då kan man ibland lyckas ta steg framåt. I said I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. Varför minskar antalet demokratier snarare än ökar? Hur är det möjligt att autokrater också kommer till makten genom valurnorna? Även i Europa har vi sett politiska ledare som inskränkt rättigheter, inte minst i Polen och Ungern. I båda dessa länder har folket sedan valt en annan väg. Det överväldigande valet av Peter Madjar i Ungern visar att demokrati kan korrigera makten, till och med när tidigare makthavare har inskränkt demokratin. I våras var jag i Washington DC. Jag ville som EU-representant föra en dialog om mänskliga rättigheter med USA. För att försöka förstå Magas politik besökte jag The Heritage Foundation, en konservativ tankesmedja med stort inflytande över den amerikanska administrationen. Jag och mina kollegor togs artigt emot i ett anonymt mötesrum. På många sätt liknade det alla möten som fyller mina dagar. Men detta skakade mig verkligen. Jag fick höra att Gud hade givit de amerikanska grundlagsfäderna en unik förmåga att uttolka vilka rättigheter människor skulle åtnjuta. På min fråga om allt som skett sedan dess, internationella lagar som förhandlats mellan länder, FN, de internationella domstolarna som upprättats för att skydda individuella rättigheter, svarar man att det var historiska misstag. Pratar jag med studenter här i Europa, så tycker de att de har tur som bor i Europa. Tur att de inte skickas till fronten. Att vi röstar och formar koalitioner är vår kraft. Vi kompromissar för att kunna gå framåt. Amerika har inte längre samma magiska dragningskraft. USA är inte längre en dröm för många och har till och med blivit en mardröm för vissa. Det viktigaste jag tycker vi kan göra nu är att förstärka oss militärt i Europa och att samarbeta mer och bättre. Jag tycker att NATO ska planera hur Europa så fort som möjligt ska ta över mer från USA, precis som Amerika säger att de vill. We're in this together. USAs trupper är inte i Tyskland bara för Tyskland. USA behöver sina baser i Europa för att skydda USA. Deras militära närvaro här gör att de kan utföra militära operationer i Mellanöstern och Afrika, långt ifrån USAs gränser. Det betyder att USA varken kan eller vill lämna Europa. Men de andra NATO-länderna måste räkna med möjligheten att USA inte kommer till hjälp om Ryssland anfaller. Man kan då framhålla att det inte är USAs krig. Och därför behöver vi förstärka och förbereda oss på det. Jag håller inte med Mark Rutte, nu NATOs generalsekreterare, när han säger "Keep on dreaming Europe". Han menar att vi inte klarar oss utan USA. Men jag tycker att det inte räcker att hoppas på det bästa. Vi måste förbereda oss på det värsta. Jag skulle säga till Europa, stop dreaming and start acting. Och det andra som gäller är att synas i världen. Att vara del av krafterna som jobbar för fred och säkerhet. Att räcka ut handen till alla de länder som har samma mål som vi. Vi behöver varandra. 27 länder i Europa med olika åsikter och politik. Men alla medlemsstater har fördel av mer och bättre samarbete. Med våra direkta grannar, med grannarna till våra grannar, med länder ännu längre bort som hoppas att Europas positiva agenda kan bidra till tillväxt och en bättre framtid med mer rättigheter och rättvisa. I motvind ska man trampa på hårdare, säger vi i cykellandet Holland, och så ser jag på Europas roll i världen. Det blåser ordentligt. Vi behöver trampa på extra hårt.
Titanic, y a des choses que je comprendrai jamais. Pyramide, et j'ai pensé tomber contre toi. Italique, j'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour.
Det enda som är konstant är förändringen, sa den grekiska filosofen Heraklitos. Det vi trodde var åstadkommit behöver vi slåss för på nytt. Demokrati och yttrandefrihet. Rättigheter som flera generationer före oss kämpade för. Kvinnors rättigheter, eller rätten att vara den du är och älska den du vill. Ingenting är givet. Alla rättigheter behöver aktiv stöttning. Vi lever i en tid där vissa makthavare tror att man med krig och våld kan lösa problem. Som om vi inte har lärt oss någonting av historien. Samtidigt ser jag många som inte blundar för krigets lidande, men känner sig maktlösa och oförmögna att stoppa det. I Europa kan vi inte vara naiva. Vi bör släppa de täta förbindelser som har gjort oss beroende av vissa länder, också privata företag utanför Europa. Det gäller både försvaret och våra vapensystem och civila frågor som till exempel IT, banker och satelliter. Det finns inget som USA kan som inte Europa kan lika bra eller bättre. Bara vi organiserar oss, bara vi vågar. Och det gäller att vara långsiktig. För dimman av krigen skymmer viktiga samhälleliga och ekonomiska frågor. Frågor om klimatförändring, om tillgång till naturresurser och om rättvisa. Det är stora ord. Jag vet det. Men jag har förtroende för de nya generationerna, de unga idag. De verkar förstå mycket bättre än de äldre att dagens frågor kräver nya svar, inte gamla. De som axlar ansvaret i Europa har en stor uppgift, att satsa rätt. Det gäller att få igång dialog, att tänka i hållbara lösningar, att ta ansvar, att inte acceptera status quo, utan att agera. Här slutar mitt sommar. Ett sommar om krig och oro. Jag hoppas att vettet vinner. Ett gesunde förstånd, det sunda förnuftet. Historien är inte skriven ännu. Och den skriver inte sig själv. Inte heller skrivs den bara av de vi läser om i tidningen eller hör om i radion. Presidenter och ministrar. Historien skrivs av oss allihopa. Av hur vi väljer att agera. Vad vi väljer att stå upp för. Det gäller att känna igen historiens avgörande ögonblick. Tack för att du lyssnat.
Producent Helena Groll och tekniker Olle Sjöström. Den före detta EU-kommissionären Margrethe Vestagers sommarprat från 2025 handlade om vår tids teknologi och huruvida den tjänar människan.
I 10 år levde jag i hjärtat av den europeiska makten. Jag var den danska medlemmen i EU-kommissionen. Från mitt skrivbord såg jag världen förändras. Jag var där när Krim annekterades i 2014. När flyktingkrisen drabbade Europa. När britterna röstade för Brexit. När Trump väldes första gången. När pandemin stängde ner allt. Och när Putin invaderade Ukraina. Men framför allt befann jag mig där när det gick upp för mig att vi stod mitt i en teknologisk revolution som förändrade allt. Hur vi tänker, hur vi lever, hur demokratin fungerar.
Sök på Sommar i P1 med Margrethe Vestager i appen Sveriges Radio.